ska vi se om jag hörs. Oj vad jag hörs. Hej! För några år sedan så gjorde krönikören och medieprofilen, programledaren på P3, bland annat Hanna Hellqvist. Hon gjorde en programserie SVT som hette Jakten på lyckan. Och i 8 stycken ganska så fantastiska avsnitt så reste hon runt, prövade på lite allt möjligt, träffade enormt många intressanta människor och helt enkelt sökte efter lyckan. Vad gör människor lyckliga? Och i en intervju med DN så menar Hanna Hellqvist att allt tjat i vårt samhälle om hur man ska uppnå lycka skapar uppskruvade förväntningar hos oss. Vi blir olyckliga av att ständigt få höra hur lyckliga vi borde vara. Och det faktum att internet erbjuder en sån tillgång till andra människors fantastiska liv är en annan sak som gör att folk jagar lyckan med allt större frenesi. Och hon säger att många förväxlar lycka med att vara lyckad, rik, snygg, framgångsrik och frisk. Pengar är förstås jätteviktigt när man inte har några, och upp till en viss gräns så gör de oss också lyckligare. Ett överflöd av pengar har däremot inte så stor effekt på lyckan. Enligt forskning är det viktigare att ha nära relationer, sova bra, röra på sig och få fysisk beröring. Till exempel genom att gosa med djur. Nu vet ni det. Och någonstans så vet vi ju det här. Samtidigt så lever vi i en sån konstant process av jämförande med andra människor. En konstant hets efter att bli lyckliga. Lyckade. Och följande scenario utspelar sig ganska ofta i mitt liv. Jag sitter väldigt ofta och tittar på fina saker på internet. Slösurfar. Och medan jag sitter där så överväldigas jag ofta av känslan att en sån måste jag också ha. En sån där ursöt kattunge som kan sitta i motljus i fönstret. Eller en sån där ljusstake som är gjord av olika leksaksdjur som man har fastlimmat på varandra och sen sprayat i guld. Ni hör ju, mitt liv är inte komplett utan en sån. Och man kan ju skratta åt det. Och jag vet ju egentligen, alldeles oavsett vad jag försöker övertala min man, att jag egentligen inte behöver en katt. Men samtidigt så gnager det lite i mig. Någon slags konstant känsla av brist. Att det kanske är någonting som jag har missat. Jag behöver en gul kappa för att vad? För att känna mig hel. För att bli lycklig. Jag vet ju att i samma sekund som jag skaffat den där kappan eller den där katten så kommer det vara något annat som poppar upp. Och jag vet att det här inte bara är jag. Jag följer ett Instagram-konto som heter Humans of New York. Och då var det är en fotograf i New York som går runt och pratar med människor på stan och så tar han en bild på dem och så skriver han något citat av vad de har sagt. Så la han upp en bild på en tjej i 30-årsåldern som såg allt annat än lycklig ut. Hon såg ganska förtvivlad ut och så sa hon att Facebook talar om för mig att alla andra har skaffat ett hus, en hund och barn. Och jag gör mitt allra bästa för att behålla lugnet. Och var kommer allt det här ifrån? Det här konstanta jämförandet och jagandet. Författaren Magnus Malm skrev i en av sina krönikor i GP att från den stund då ormen i paradiset får människan att rikta sin uppmärksamhet från allt det goda som Gud hade gett henne till det enda trädet hon inte fick röra, så stavas våra liv brist. Och han menar på att på den vägen är det. Vår självkänsla urholkas av allt det jag inte är, allt det jag inte har. Begåvningen jag saknar, sakerna jag borde ha. Och i allt det här så hittar också reklam och kändishysteri och överkonsumtion sin näring. Och i dagens samhälle så lär vi oss att tro att källan till glädje finns i ett par nya skor. Kanske till viss del, men inte helt. Eller att källan till glädje finns i en semesterresa eller en platt tv eller mage eller i att bli känd. Och en av grundbultarna i vårt ekonomiska system är att vi måste spendera mer tankekraft på vad vi inte har än vad vi egentligen redan har. Samtidigt så säger Hanna Hellqvist att för de flesta jag har träffat så innebär jakten på lycka att bli tillfreds med sin situation, att uppnå balans och ett inre lugn. Så hur bryter man sig ur den här jämförelsehetsen? Hur hittar vi balans och ett inre lugn? Hur slutar vi det här konstanta jagandet efter mer? Och nyckeln till det tror jag är det ord vi ska prata om idag. Tack. Nyckeln till det hela är tacksamhet. Lycka kommer inte av hur många saker du har, utan av hur mycket du uppskattar och är tacksam för det du faktiskt har. Oavsett hur mycket eller hur lite det är. Det är alltså inte mängden saker du har som räknas, utan hur mycket tacksamhet och uppskattning du känner inför det du redan har. Och i Matteus 6 så frågar lärjungarna Jesus om han kan lära dem att be. Och han lär dem en bön, och vi läser från vers 9. Så ska ni be: vår fader du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Jesus lärde om den här bönen som vi faktiskt fortfarande ofta ber i tillsammans i dagens kyrkor. Vi kallar den för vår fader eller fader vår. Och i den här bönen så finns frasen: ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och när lärjungarna hörde den delen så påmindes de med all säkerhet om en annan berättelse som vi hittar i andra Mosebok, det 16:e kapitlet. Vi ska också hoppa upp här precis. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt. Tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det så frågade de varandra: vad är det här? Eftersom de inte visste vad det var. Obviously. Mose sa till dem: det är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett er denna befallning: samlas så mycket av det som var och en behöver. Ett omer mått per person för samtliga. Varje husfar ska hämta till dem han har i sitt tält. Israeliterna gjorde så, och några samlade mer, andra mindre. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte fått för lite, utan alla hade fått vad de behövde. Moses sa till dem: ingen får lämna kvar något av detta till morgonen. Men somliga lydde inte Moses utan sparade av det till nästa morgon. Då var det fullt av mask och luktade illa, och Moses blev ond på dem. Under hela tiden, under de 40 år som Israels folk befann sig i öknen, så gav Gud dem deras dagliga bröd. Han gav dem manna, som är det vi läser om här. Och för människorna i det gamla Israel så blev efter det här brödet en symbol på Guds ingripande i deras liv. Och det är spännande med mannan att Gud gav dem det dag för dag. Förutom inför sabbaten då man inte fick samla något, så då fick de dubbelt så mycket dagen innan. Men andra dagar försökte de samla på sig mer än vad de behövde, så blev det dåligt och så blev Mose arg. Och jag tror Gud gjorde så här för att lära dem någonting livsviktigt. Att Gud gav dem vad de behövde dag för dag. Och det gäller även oss, och Jesus gör i Matteus det till lärjungarnas bön och till vår bön. Att Gud ger oss det vi behöver. Och för det goda som han ger oss bör vi vara tacksamma. Bibeln uppmanar oss ofta att visa tacksamhet. Och man kan fråga sig: varför? Är det för att det ska bli bättre stämning i kyrkan? Eller för att Gud vill att vi alla ska se glada ut oavsett hur vi egentligen mår? Som ett försök att hålla alla våra mänskliga känslor så långt ifrån oss som möjligt? Magnus Malm svarar på den här frågan längre fram i krönikan. Ni kan följa med där. Att tacka Gud är att återvända till paradisets perspektiv. Att se vad Gud faktiskt har gett mig och uttrycka min tacksamhet inför honom. Hur litet detta goda än är, är det oändligt mycket mer levande och verkligt än alla de bristens fantasier som gröper ur livet till en allt mer ekande tomhet. Att tacka Gud är inte att blunda för det onda. Det är att med öppna ögon fästa blicken på det goda Gud ger mig, även när mina ögon är fulla av tårar. Att vända tillbaka till tacksamhet är att återvända till paradiset innan ormen kom dit. Han har inget att erbjuda den människa som ser Guds godhet. Bibeln uppmuntrar oss till att tacka Gud hela tiden för det vi har. Inte för att vi ska på något sätt ignorera det som kanske är en verklig brist i vårt liv. Det som är tufft och svårt i vårt liv. Utan för att genom att i allt det med öppna ögon fästa blicken på det goda Gud ger. Är att återvända till tacksamhet och det är att återvända till paradiset. Och genom att vara tacksam för det som du har i ditt liv som är gott. Så riktas din blick från allt det du tror att du måste ha till allt det du egentligen har. Då blir inte det lika viktigt. Sen kan jag tycka att jag fortfarande behöver en katt. Men den är inte det viktigaste i mitt liv. Och det är inte den som ger mig lyckan. Utan det är Gud som ger mig lyckan. Så hur återvänder vi till tacksamhet? Jag tror att vi gör det genom att göra tacksamheten till en del av vår vardag. Till exempel genom att tacka Gud för maten. Inte bara som en ramsa eller en tokig sång. Eller sådär i saltkråkan, ni vet, när de lyfter bordet och säger grrr, boom, och så sätter de ner den. Jag tyckte alltid att vår familj var så tråkig som skulle be till Gud istället för att göra det där grrr, boom. Det var mycket roligare. Nu förstår jag ju naturligtvis bättre. Tacka för att du får mat på ditt bord. Tacka för de gåvor som Gud ger dig. Inte bara som en ramsa utan faktiskt som en påminnelse för dig själv om att det är han som ger alla goda gåvor. Sen kan du också skriva ner en sak om dagen som du är tacksam för. Har du en dagbok så skriv det i den. Tycker du att det är jättetöntigt att ha en dagbok så köp en anteckningsbok och skriv i den. Och försök att vara specifik. Tänk inte hela tiden så här, åh, jag är tacksam för livet. Det ska man ju naturligtvis vara. Men försök vara mer specifik. Tänk att idag är jag jättetacksam för att solen har varit ute. Eller för att jag träffade den här personen. Eller för att jag fick en kattunga av min man eller något sånt där. Man kan ha lite olika saker som man kan vara tacksam för. Försök vara specifik. Det här är bara ett enda sånt propagandatal. Man kan tänka att man tar varje tillfälle man får. En annan sak som man kan göra är att man ingår ett sms eller mailavtal med en vän. För många år sedan så började jag och min bästa väninna att skicka tackmail till varandra. Ett i veckan var avtalet och där skulle vi skriva 5 stycken saker som vi var tacksamma för under den vecka som hade varit. Nu för tiden är det inte ett i veckan utan det är lite mer sporadiskt. Men lite då och då så plingar det till på min telefon och så får jag 5 punkter som hon är tacksam för just nu. Och det är en toppenprincip. Dels för att du stannar upp och tänker över vad du själv är tacksam för under den vecka som har varit. Men också för att göra en väldigt glad att läsa de här tacksägelseämnena som din vän har. Att det händer något gott för henne. Att hon hittar saker i sin vardag att vara tacksam för. Och genom att på de här olika sätten samla dina tacksägelseämnen så föder det fram mer tack inom dig. När vi stannar upp och börjar se på det vi har så inser vi att det finns så enormt mycket att vara tacksamma för. Det hjälper oss att få upp ögonen för det som är gott och det som är det goda Gud ger oss i våra liv. Och sen så är det naturligtvis så med livet att ibland så känns det inte som att man har särskilt mycket att tacka för. Ibland så är det svart och tungt och svårt och sorg och man känner att man har ingenting att vara tacksam för. Och jag hörde en person berätta en vittnesbördsgudstjänst en gång om hur en väldigt smärtsam förlust hade resulterat i ilska och bitterhet gentemot Gud. Under många år så hade känslan av att Gud inte gjort något gott, något rättvist i dennes liv gjort att relationen till Gud hade blivit svår och komplicerad. Och att hon kände inte att det fanns någonting att tacka Gud för överhuvudtaget. Tills ganska nyligen då hon helt plötsligt slogs av insikten att Jesus ju faktiskt dog för just henne. Att han gav sig själv för just henne. Och då vällde liksom en ström av tacksamhet fram inom henne. Och även om smärtan över den här förlusten fortfarande stod kvar och delar av den här ilskan mot Gud fortfarande fanns där, så insåg hon att alldeles oavsett hur hennes liv såg ut, alldeles oavsett vad som fanns eller inte fanns, så hade Jesus alltid dött för henne. Och det var alltid något att vara tacksam för. Alldeles oavsett hur det ser ut i ditt liv, om du tycker att det känns lätt att hitta saker att vara tacksam för, eller om du tycker att jag ser ingenting, så har Jesus dött för dig. Och i vår mörkaste stund och i vår ljusaste stund så är det alltid någonting att säga tack för. Och vi ska fira nattvard tillsammans nu, och då påminner vi oss om hur Gud faktiskt gav sig själv för vår skull. För din skull och för min skull. Och det kan vi alltid tacka för. Och då vi tar emot nattvarden, så gör vi så att vi sträcker fram våra händer mot den av nattvardstjänarna som fördelar brödet. Så lägger hon eller han brödet i våra öppna händer. Och om du vill, där och då, så rikta ett tack till Gud för det faktum att han gav sin kropp, att han gav sitt liv just för dig. Allt du behöver göra är att ta emot honom som en gåva. Och nattvarden är platsen då vi möter Jesus, och det, i den här församlingen så är nattvarden en öppen inbjudan till dig som vill närma dig Jesus Kristus, dig som söker gemenskap med honom och som gör det med ett ärligt hjärta. Och det kan vara första gången eller det kan vara miljonte gången som du vill närma dig Jesus, men du är lika välkommen. Och under tiden vi tar emot nattvarden och vi sjunger lovsång och vi är tillsammans inför Gud, så öppnar vi också den här förbönsplatsen här bredvid. Och här kan du tända ett ljus, både där i lilla hörnet där eller här vid ljusbäraren. Och du kan böja knä på knäfallet. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att på något sätt tända ett ljus, att på något sätt göra en markering inför allt det som du är tacksam för i ditt liv. Gör en praktisk rörelse här idag genom att tända ett ljus eller böja knä eller någonting, för att rikta ditt tack mot Gud. Vi ber tillsammans och sen så förbereder vi oss för att ta emot nattvarden genom att läsa och be tillsammans från skärmarna. Men var med mig i en bön först. Herre, vi vill säga tack för allt det som du gett oss, allt det du gör för oss, för alla de goda gåvor vi får i våra liv. Och Herre, du ser att ibland så är det lätt att känna en tacksamhet, och ibland så bara bubblar det fram inom oss. Och ibland så förlorar vi perspektiv, Herre, och ser bara allt det vi tycker att vi behöver, Herre. Och jag ber om din hjälp i våra liv att få ditt perspektiv. Att se allt det goda vi har fått. Och Jesus, du ser de av oss som kanske upplever sorg eller smärta, eller av andra anledningar tycker att det, jag har inget att säga tack för. Hjälp oss, Herre. Förbarma dig över oss. Kom med din tröst och din kärlek och din omsorg. Och rikta vår blick mot korset, Herre. Mot det faktum att du led för oss, att du offrade dig själv för oss, att du dog för oss. Och väck på något sätt en tacksamhet i våra hjärtan för det. Tack, Herre, för att du vill möta med oss i den här gudstjänsten. Att du har någonting som du vill säga oss var och en. Jag ber att din vilja ska ske i det som är kvar av den här stunden tillsammans. Så jag ber om din närvaro i våra liv. Amen.